Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 22 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1886. Men först en kort resumé. Vanja har isolerats. Marsha har i onyktert tillstånd avslöjat för Vanja försten och friherrinnans planer på giftermål. Vanja lyckas fly, men i sin naivitet blir det till försten som burar in henne på nytt, fast nu isolerad i fängelsehålan. Kapitel 22. Ansiktet på kyrkfönstret. Bröllopsdagen. Gregor Saltykovs och Ethel Wildebrands bröllopsdag var inne. Solen lyste klart på en molnfri djupblå himmel. Gregor Saltykov hade stigit mycket tidigt upp denna dag. Han ville känna sig glad och lycklig. Han ville det. Men den hemliga oro som gnagde i hans själ över Vanjas ohyggliga död drog en svart skugga över hans lycka. Han gick av och an i sitt rum. Han ville glömma Vanja. Han ville slita hennes bild ur sitt minne. Men ju mer han ansträngde sig, desto mera framstod hennes rörande skönhet för hans inre syn. Han svepte omkring sig nattrocken av kinesisk siden, tände en cigarett och blossade en stund. Marsha håller sig undan för mig. Det är bäst för henne. Men jag vill att hon grundligt ska sova av sig ruset så att hon vid sina fulla sinnen ska känna min vrede. Den satans kärringen höll på att förstöra allt sammans för mig. Om Ethel visste av detta skulle hon säkert gilla att jag piskade den trollpackan. På en stol hade han kastat sitt ridspö. Dess silverbeslagna skaft föll honom nu i ögonen. Han grep det hastigt och klatschade några gånger i luften med det mjuka, smidiga spöet. I brist på knut så kan det här göra ordentlig verkan på Marsas rygg. Jag kan ej i detta usla land låta någon av mina drängar piska henne. Men det hindrar mig icke att göra det själv. Jag ska piska henne, slå henne så att hon ska minnas det för alltid, tillade han under det att han retade upp sig själv. Därpå gick han in i tornkammaren och bultade på dörren. Är det du, Vanja? Frågade Marsa darrande på målet. Öppna, befallde försten. Marsa vågade ej annat än lyda. Med skälvande hand vred hon om nyckeln i låset. Gregor stängde dörren väl efter sig sedan han kommit in. Marsa hade ögonblickligen sjunkit till golvet. Hon var fullt redig och fattade hela sin förskräckliga belägenhet. Slå mig, sade hon och sträckte sina händer bönfallande upp till honom. Slå mig, piska mig till döds. Jag förtjänar ingenting annat. Gregor slog henne också. Slog henne med ridspöet på den nakna magra skuldran som stack fram under linnet. Han sade ingenting. Han endast bet ihop tänderna av raseri och piskade henne som en hund. Hon skrek icke. Hon endast kved och suckade. Slå, slå mera, nådig herre. Det skall en annan gång lära mig att icke syppa mig full. Gregor fortfor också att slå. Blodet sipprade fram och stänkte honom i ansiktet. Då slutade han och kastade ridspöt ifrån sig. Sparkade henne gång på gång som ett oskäligt djur. Du borde ha bitit tungan av dig istället för att bryta din ed, vrålade han och sjönk utmattad ned på en stol. Vad ska jag nu göra, ditt usla kräk, sedan du släpp Vanja lös? Förlåt mig, den sönderpiskade kvinnan kröp till hans fötter och kysste dem. Förlåt mig, nådige herre. Döda mig genast, hellre än att skicka mig tillbaka till Ryssland. Du ska nog få leva, för att ångra dig, väste Gregor av ilska. Hela ditt liv ska du få känna av vad det vill säga att ha varit olydig. Men vart har mamsel Vanja tagit vägen? Ja, vart? Hon är borta, försvunnen. Jag vet inte vart. Ni såg då henne, nådige herre? Ja, Han vände ansiktet bort ifrån Marsha. Det rör dig för övrigt inte vart hon har tagit vägen. Nu fäste han sina ögon på henne med en grym hotande blick. Lever barnet? Han reste sig häftigt nästan darrande. Marsha hade också stigit upp från golvet. Ja, jag kunde ej döda det emedan det blivit mig så kärt. Jag älskar den lilla stackaren, ty det är edert eget blod, nådige herre. Låt mig behålla henne och jag lovar att ingen mänsklig varelse skall ana att jag vårdar ett litet barn här i tornet. Det är ju ingen som kommer hit och Vanja är ju glömd. De nya tjänarna har ju aldrig sett henne och de övriga på godset tror att hon återvänt till Ryssland. Nej, detta barn får icke längre finnas till. Han skuffade undan henne och öppnade lönndörren. Stanna, bad Marsha förtvivlad. Gör inte den lilla flickan något ont. Ni vill väl inte fira er bröllopsdag på ett sådant sätt, först Saltykov. Vad pratar du? Ni vill väl ej träda med er brud inför Herrens ansikte och ha ett mod på ert samvete, hade Marsha nog mod att säga. Och ni vill väl ej bära hand på ert eget kött och blod? Gregor låtsade icke höra henne. Han gick ut för halva trappan då barnets gråt hejdade honom. Jag vill ej se henne, sade han och vände om. Det är bra som det är, tillade han då han återkommit in i tornkammaren och slagit igen lönndörren efter sig. Helgonen välsigna eder, utbrast Marsha. Det får vara för den här gången. Men vakar du lika illa över barnungen så slipper ingen dera av er båda undan så mycket du vet. Marsha förstod allt för väl vad han menade. Hans ögon uttryckte mera än ord. Då Saltykov hade lämnat henne drog Marsha en djup suck av lättnad. Därpå sjönk hon ned på en stol och brast i gråt. Barnet ska han icke taga ifrån mig, mumlade hon. Jag ska vårda den lilla flickan som om hon vore min egen. Det känns så skönt att ha något att leva för. Att ha någon som ska älska mig. Och den lilla ska nog hålla av den gamla, då hon icke vet av någon annan mor. Marsha hade snart lugnat sig igen, torkade bort blodet från sin skuldra och plåstrade så gott hon kunde om de svidande såren. Sedan gick hon ner till barnet och skötte det efter bästa förmåga. Då Gregor åter inträdde i sina rum, efter att ha uttömt sin vrede på den gamla slavinnan, kände han sig lugnare till sinnes. Han kastade ridspöet långt ifrån sig på den ljusa mattan, där det lämnade ett smalt blodspår efter sig. Det var ju hans bröllopsdag. Ingenting fick vidare störa hans lycka. Vanja var glömd och hade helt säkert redan upphört att lida. Därom var han fast övertygad. Hans hemliga giftmål skulle aldrig bli uppdagat. Prästen som hade vikt dem var fullkomligt att lita på och stod i allt för stor tacksamhetsskuld till försten för att någonsin förråda honom. Vigselattesten hade prästen lämnat Saltykov blott för formens skull, men brudparet hade på Gregors begäran icke blivit antecknat i kyrkboken. Således hade ju Saltykov inga följder att befara av sitt förhastade giftermål med sin livägna. Prästen teg. Vanja var för evigt stum och den där onödiga vigselattesten fanns ju i hans egna händer och kunde förstöras vilket ögonblick som helst. Han skulle göra det nu så att det icke vidare fanns något spår av hans vådliga hemlighet. Jag ska bränna upp det fördömda pappret, mumlade han och gick för att öppna schatullet var han hade gömt det. Det fanns där icke. Han letade förgäves. Det fanns där verkligen ej. Försvunnet. Bortstulet. Av vem? Av Ethel kanske, var hans första uppskrämda tanke. Nej, hon hade aldrig ensam varit i detta rum. Och hur skulle hon dessutom kunnat finna den lilla lönnlådan? Hon var icke den skyldige. Det var således Vanja. Det kunde icke vara någon annan än Vanja. Han mindes nu att han en gång hade visat henne attesten för att lugna henne i ett förtvivlat ögonblick då hon höll på att misströsta om hans kärlek. Han skulle nog med Marshas hjälp finna pappret. Hon hade säkert gömt det i tornkammaren. Var eljest? Det var nu emellertid ej längre tid att grubbla och harma sig häröver. Han hade som brudgum och värd på Tyresö mycket att beställa innan bröllopsgästerna kommo. Vid det bestämda klockslaget började den ena vagnen efter den andra köra upp på Tyresö borggård med de anländande bröllopsgästerna. Fastän det var mitt på dagen hade försten befallt att kyrkan skulle klädas med tända ljus. Det var ju ändå en påminnelse om hans fosterlands gudstjänst. Ty hur han än ville förkväva och stolt sätta sig över alla minnen, fanns dock en hemlig längtan kvar i hans hjärta efter allt vad han hade förlorat. Orgeln började brusa och nu inträdde genom de uppslagna kyrkportarna den högreste smärte först Saltykov och vid hans arm den vidklädda bruden med blixtrande juveler i håret var i myrtenkransen var inflätad. Hon höll ögonen riktade rakt framför sig på altaret, fast och lugnt, med ett uttryck av stolthet och nästan majestätisk värdighet. Prästen läste vigselformuläret, brudparet växlade ringar, knäböjde och undfick välsignelsen. Gregors blickar halkade med hänryckning över hennes formfulländade gestalt, lycklig och bedårad. Men då de båda skulle stiga upp ur sin knäböjande ställning för att mottaga de församlades lyckönskningar, kom han plötsligt att se upp mot altartavlan och det närmaste fönstret därinvid. Han ryckte häftigt till vid den syn som mötte honom. Ett blekt ansikte stirrade in bakom kyrkfönstret. Tvenne stora, svarta, brinnande ögon lyste som eldsflammor mot honom. Endast på honom, brudgummen, var det fästa. Det uttryckte ångest, förtvivlan, ett brustet människohjärtas alla kval. Såg någon detta ansikte mera än Gregor Saltykov? Han icke göra denna fråga innan det försvann från fönstret. Men han hade tydligt känt igen Vanja. Det var hon, eller rättare sagt hennes vålnad, så trodde han. Han blev blek, orolig och kände något liknande samvetsagg. Men hans kalla natur segrade ögonblickligen över denna svaghet. När allt kom omkring var detta säkert endast en synvilla hos honom. Vid det höll han fast och var åter fullkomlig herre över sig själv. Ethel hade nu uppnått målet för alla sina önskningar och strävanden. Hon var nu ärad, aktad, firad och mera eftersökt än hon någonsin förr hade varit i sitt liv. Också var hon stolt och hennes högmod växte allt mera under dagens lopp, ty hon fick mottaga den mest smickrande hyllning. Oj, vad hon kände sig lycklig! Hon rent av berusades av den ära som tillföll henne. Hon kunde dock icke undgå att erinra sig sin första bröllopsdag. Minnet därav vaknade hos henne starkt och obetvingligt, trots att hon bemödade sig om att glömma allt. Hon tyckte sig se sin förra make, edel, god och tålmodig. Sin lilla son som hon utan sorg hade lämnat och aldrig saknat. Vad vore det nu, dessa bägge som hon hade så glömt och åsidosatt? Levde det? Och var? Hon ville aldrig veta något om dem. Allra minst nu, så som förstinna Saltykov. Ni har hört kapitel 22 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.